Här börjar Hjärtats vedergällning av Barbara Cartland, översatt av Marie Rodin, inläst av Monica Einarsson för Saga. Kapitel 1. 1894. Warren Wood steg in på Hotel Maurice och gav sig till känna för receptionisten. Han hade inte varit i Europa på nästan ett år och först sedan receptionisten skickat efter direktören blev han igenkänd. Så trevligt att se er igen, Monsieur Wood, sa han på utmärkt engelska. Jag hoppas att ni hade trevligt på er utlandstripp. Tripp var knappast hur Warren skulle ha beskrivit sin färd genom Nordafrika, under vilken han upplevt stunder av glädje, men också en hel del oerhörda vedermödor, förutom de tillfällen då hans liv svävat i fara. Han var emellertid alltför glad över att vara tillbaka i Paris för att vilja argumentera, så han bara frågade om han kunde få ett rum, om möjligt det han brukade bo i, och om hans bagage som han lämnat på hotellet för nästan ett år sedan kunde skickas upp till honom. Allt detta utlovades med en hövlighet som var karakteristisk för fransmännen. När han just skulle vända sig bort från disken sa direktören: Jag har en del post till er, monsieur. Vill ni ha den nu eller ska jag skicka upp den till ert rum? Jag tar den nu om ni har den till hands. Direktören försvann in i en inre helgedom och återvände med ett tjockt paket med brev, hopbundna med ett snöre. Warren tog det, stack det under armen och väntade sedan på att Piccolon, som bar en del av hans ringa bagage, skulle gå före och visa vägen. Även om rummet inte var detsamma som det han bott i tidigare, så var det exakt likadant och det låg på fjärde våningen där han hade en underbar utsikt över Paris takåsar och träd. Där han stod vid fönstret medan bärarna bar in hans bagage tänkte han att det inte fanns något vackrare än Paris i solsken. Högt ovanför husen med sina grå fönsterluckor, som han visste att han skulle känna igen var som helst i världen, reste sig Eiffeltornet, 300 meter högt, som byggts inför världsutställningen som ägt rum 5 år tidigare. Detta byggnadsverk i metall var, som en fransman Warren träffat vid den tiden skrytsamt sagt, en symbol för Frankrikes kreativitet, kraftfullhet och briljans. Men vid det tillfället hade Warren inte varit intresserad av något annat än sina egna känslor av frustration och förtvivlan. Nästan som om tornets siluett mot himlen påminde honom om det som han bestämt sig för att glömma, vände han sig bort från fönstret, gav bärarna som förväntansfulla stod kvar dricks och satte sig i en fåtölj för att gå igenom sina brev. Han var förvånad över att det var så många och han undrade vem som förutom hans mor kunde ha brytt sig om att skriva till honom efter det att han lämnat England. Medan han knöt upp snöret och drog bort den prydliga pappersremsa som höll samman breven tittade han på det som låg överst i högen och stelnade till. För en stund kunde han knappt tro sina ögon. Men det gick inte att missta sig på den snirkliga handstilen, det ljusblå kuvertet som var så välbekant och den subtila förföriska doften av magnolia som kännetecknade den som skrivit. Han stirrade på kuvertet som om det fascinerade honom och ändå var han samtidigt rädd för att öppna det. Varför, frågade han sig, skulle Magnolia av alla människor skriva till honom här i Paris? Att hon gjort det betydde att hon måste ha fått hans adress av hans mor, som var den enda människa som visste var han skulle ta in på sin väg hem. Han sa sig att om det var någon han inte ville höra ifrån just nu, var det Magnolia. Med en rynka i pannan och sammanpressade läppar öppnade han sedan försiktigt kuvertet. Warren Wood var en mycket stilig ung man, men hans utseende hade förändrats under det senaste året från personifikationen av en elegant vivör till att bli mer intensivt maskulint och samtidigt hårdare och mer hänsynslöst. Det skulle ha varit omöjligt att genomlida de erfarenheter han delat med Edward Duncan.